Tack så mycket. Roligt att få vara tillbaka här i Mölle på denna underbara plats. Nu har solen tittat fram också, så det är en ljuvlig sommarkväll. Och nu ikväll och imorgon så ska det handla om synen på Bibeln, kritiken av Bibeln, som med jämna mellanrum dyker upp och som den senaste tiden har varit aktuell genom ett antal tidningsartiklar. Det ska vi tala om ikväll och i morgon eftermiddag. Jag vill börja med att läsa en vers ur Hebreerbrevets första kapitel. Hebreerbrevets första kapitel. Som handlar om Guds uppenbarelse. Det står så här i de första tre verserna. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften i sitt ord, han har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Det här är ett oerhört viktigt bibelord som handlar om en grundsats i kristen tro, nämligen att Gud har talat. Att Gud har talat och handlat i historien på många olika sätt, och att det har fått sin kulmen i händelserna runt Jesus av Nazaret. Den kristna tron säger att Gud inte är en okänd Gud, långt borta, utan att Gud är en person som har gjort sig själv känd. Om man ser i Bibeln som helhet så talar Bibeln om att Gud har gjort sig känd dels på ett generellt sätt för alla människor i skapelsen, så att den yttre verkligheten visar någonting av vem Gud är. Och vår egen inre verklighet, våra tankar och vårt samvete, talar också om sanningar om Gud för oss, så att alla människor kan veta någonting om Gud. Och det är vad teologer kallar för den allmänna uppenbarelsen, den som är kontinuerligt tillgänglig för alla människor, alltid på alla platser på jorden. Vi kan ha kunskap om Gud därför att Gud gör sig känd genom den här verkligheten. Men Gud har också gjort sig känd på ett speciellt sätt. På speciella platser, vid speciella tidpunkter, inför speciella människor. Och det är vad det här stället i Hebreerbrevet handlar om. Att Gud har talat och handlat. Han har gjort det genom Gamla testamentets profeter. Och han har gjort det genom sin son. Det har skett saker och ting på den här planeten. Men om någonting sker i historien, så är det ju inte åtkomligt för alla alltid på samma sätt. Det är ju händelser som några personer blir vittnen till, är delaktiga i. Några får se, några får höra. Och det är därför som teologer kallar detta för den särskilda, den speciella uppenbarelsen. Men Gud har inte bara handlat i historien, han har också gett oss ett vittnesmål om handlingarna i historien. Och det är vad vi har i Bibeln. Det finns en länk mellan händelserna som har skett, när Gud har handlat med Israels folk, när Gud har handlat i och genom Jesus. Det finns en länk mellan det och oss som lever nu. Och den länken är ju den här boken, Bibeln. Den länkar ju samman Guds handlingar i historien med oss som lever sen och som inte var med där. Vi får ögonvittnesskildringar, rapporter, och vi får också Guds egen i en hel del sammanhang tolkning av händelserna. Det är detta som gör att Bibeln är så oerhört central, eller en av de saker som gör att Bibeln är så oerhört central i den kristna tron. Att det är där vi får kunskapen om det Gud har gjort i historien. Vad han har sagt, om de handlingar han har utfört. Och vad som är meningen, betydelsen av det som har skett. December 1995 så såg Time Magazine ut på det här sättet. Is the Bible fact or fiction? Is the Bible fact or fiction? Det fick den här artikeln i Time, de två artiklarna, det kom in i ett senare nummer, fick genomslag i svenska tidningar och refererades i ett antal av de svenska tidningarna. Och när man i svenska tidningar slog upp det här så fick det vinkeln att nya forskningsrön visar att Bibeln inte är trovärdig. En av Stockholms tidningarna hade som rubrik forskare bevisar att Bibeln har fel. Visst var det så, Marcus? Forskare bevisar att Bibeln har fel. Det gör att det här ämnet just nu är ganska aktuellt. Det har uppmärksammats av också då sekulär press och det har diskuterats i många sammanhang, Bibelns trovärdighet. Har det Bibeln talar om verkligen hänt? Och många höjer då kritiska röster och säger, ja, det kan man inte veta, mycket har säkert inte hänt, mycket är legender, mycket är efterhandskonstruktioner. Det finns många historiska felaktigheter, det finns motsägelser i texterna. Här är mycket som vi inte kan lita på. Och en sån utmaning blir ju oerhört viktig. Om det är så att detta är länken mellan vad Gud har gjort i historien och oss, då är ju denna länken oerhört avgörande. Om vi tar bort detta, så har vi ju ingen som helst möjlighet att veta vad Gud har gjort eller betydelsen av det. Och därför så måste man som kristen, och den kristna kyrkan, behöver ta det här väldigt seriöst. Kan vi lita på Bibeln? Kan vi ta den här länken på allvar? Och jag ska då försöka ta upp några principiella saker som rör det här. Vi ska ta upp några av de saker som artikeln i Time behandlar. Så hoppas jag att vi kan ha en hel del diskussion och samtal efteråt. Och vi ska få möjlighet att komma med invändningar, synpunkter och kompletteringar. Nu har Bibeln kritiserats nyligen i tidningar. Samtidigt så kan man säga att det är ingenting nytt. Det som står i Time Magazine är heller inget speciellt nytt. Under ett par århundraden har Bibeln utsatts för i princip den kritik som finns i artikeln i Time. Där är inga nya kritikpunkter. Vad är det som är grunden till kritiken? Vad har orsakat att Bibeln kritiseras? Och det ska jag försöka ge, man kan säga, två huvudsakliga responser till. Vad är grunden för kritiken? Det första som vi behöver titta på då, det är att kritiken mot Bibeln, den kommer fram vid en speciell tidpunkt, nämligen i samband med upplysningen. Från och med upplysningen så kritiseras Bibeln, och de kritikpunkter som Time tar upp kan man följa hela vägen från upplysningen och framåt. Så det är någonting som sker vid upplysningen som gör att Bibeln börjar kritiseras. Upplysningen är den avgörande brytpunkten. Vad är det som sker där? Och det som sker, det är ju inte att man hittar några nya fakta, utan att det kommer en ny filosofi. Upplysningen då bygger inte på att man har hittat nya fakta som förändrar saker, utan att man får en ny filosofi. Gud utestängs ifrån världen. Man räknar inte längre med att Gud finns, eller åtminstone om han finns så är han inte aktiv. Och därför räknar man inte längre med någon uppenbarelse ifrån Gud. Så Gud stängs ute ifrån världen. Tidigare hade man ju ganska självklart räknat med att Gud fanns och att han har talat. Och att Bibeln är en uppenbarelse från honom. Man började se världen allt mer som ett slutet system, där de inomvärldsliga orsakskedjorna är det som råder. Men de kan inte brytas. Så Gud kan inte handla in i systemet och göra någonting annorlunda, något nytt. Alltså under kan inte ske, utan det är bara de naturliga krafterna som verkar. Människan började allt mer bli den enda utgångspunkten för sanning. Alltså man räknade inte med att Gud skulle ge information till människan som hon behövde, utan människan skulle själv tänka ut eller skaffa sig all kunskap. Och det leder förstås till att man inte längre har någon absolut sanning. Därför att hur ska en människa kunna komma fram till det absoluta? Man är ju själv liten och begränsad. Det finns alltid så mycket som man inte har koll på. Och alltså har man inte längre några absoluta sanningar. Sanningen blir relativ. Den blir beroende på vem det är som talar och vilken kunskap just den personen har. Resultatet av det här har fått att väldigt stora konsekvenser för teologin. Bibeln ses inte längre som Guds ord till människan, utan är människors ord om Gud. Människor formulerar sina tankar, sina erfarenheter, sina reflektioner omkring Gud och kring livet. Bibelns berättelser är inte alltid sanna, långt ifrån, utan mycket börjar betraktas som myter, som legender, som grundade i okunskap, alltså brist på kunskap. Så att människor har inte vetat hur naturen fungerar, och så sker någonting märkligt och så tillskrivs det ett handlande av Gud. Men egentligen finns det en naturlig förklaring. Om man bara hade haft vår kunskap så hade man kunnat se det. Och Bibelns påstående blir förstås inte absoluta utan relativa, eftersom de enbart är påstående från människor. Hela detta skifte i filosofi, som ju hela västerlandet genomgår vid upplysningen, det har fått ett mycket konkret nedslag då i teologin, som jag försökt beskriva allmänt här, men också i den teologiska metoden. Inom bibelvetenskapen, när man studerar Bibeln, så har man från och med upplysningen börjat studera Bibeln utifrån en ny metod. Och den metoden kallas för historisk kritisk metod. Bibeln ska läsas som ett historiskt dokument och det ska läsas kritiskt. Det låter väldigt bra, för det tycker jag också det ska göra, faktiskt. Bibeln ska läsas som ett historiskt dokument, ska läsa det kritiskt. Men när man sätter samman de här orden på detta sätt, historiskt kritiskt, så har det en väldigt speciell definition. Och den viktigaste formuleringen som historisk kritisk metod har fått, den har de fått av en tysk teolog som heter Ernst Troeltsch. Han säger att historisk kritisk metod, den bygger på tre principer. Ska vi läsa Bibeln så ska vi göra det utifrån tre principer. Den första principen är kritikens princip. Det är en ganska bra princip. Det är nämligen att inget undslipper kritik. Man måste få ifrågasätta, man måste få undersöka allting. Också Bibelns texter. Man ska inte bara, kan inte bara svälja någonting rakt av. Och det är förstås den vetenskapliga inställningen. Man måste få undersöka, ställa frågor, kontrollera. Den punkten är inte så kontroversiell. Den andra principen. Det är den viktigaste principen. Den kallar Ernst Troeltsch för analogins princip. Analogins princip. En analogi är ju en jämförelse. Och då säger Ernst Troeltsch att det måste finnas en analogi till en händelse i historien. alltså om vi läser en historisk text som påstår det och det har hänt, då måste det finnas en analogi idag så att vi kan jämföra för att se om sånt verkligen kan ske. Alltså helt konkret, vi läser i evangelien att Jesus gick på vattnet, han kom gående på Galileiska sjön. Finns det en analogi till att gå på vatten? Nej, det finns ingen analogi. Alltså kan det inte ha skett. Eller om vi går in i det mest centrala, nämligen att Jesus har uppstått. Att någon har varit död i 3 dygn. Och sen uppstår kroppsligen, fysiskt och är levande. Det finns ingen analogi till det idag. Alltså kan det inte ha skett. Det här är ju verkligen ett naturalistiskt eller ateistiskt perspektiv, formulerat som vetenskaplig metod. Inget kan ha skett tidigare som inte sker nu. Vi måste kunna ange en analogi till skeendet. Den tredje principen, det är korrelationens princip, talar Tröltsch om, korrelationens. Att någonting är korrelerat, det betyder att det hänger samman, att det är relaterat till varandra. Och med det menar Ernst Tröltsch att alla händelser hänger samman i en obruten inomvärldslig kedja av orsak och verkan. Och den tredje principen, det är egentligen bara ett förtydligande av den andra. Alltså här säger han det rakt ut, under kan inte ske. Det övernaturliga kan inte ske. Universum är ett slutet system av inomvärldsliga orsakskedjor. Historisk kritisk metod, det är naturalistisk filosofi, upplysningstänkandets filosofi, formulerad som en vetenskaplig metod för arbetet med bibliska texter. Nu är detta inget speciellt för just för Ernst Tröltsch, utan det är det dominerande perspektivet bland teologer efter upplysningen. Så jag tar ett annat exempel. Den kände, bland teologer kände, forskaren D.F. Strauss, som skrev på 1800-talet en mycket betydelsefull bok om Jesu liv. Han säger i introduktionen, i inledningen till den boken, på följande sätt. Och här ger han då uttryck för historisk kritisk metod, vad det innebär. Det ska stå reject. Vi kan sammanfattningsvis förkasta eller förneka alla mirakel, profetier, berättelser om änglar och demoner och liknande, som helt enkelt omöjliga och oförenliga med de kända och universella lagarna som styr händelsernas gång. Så vi kan redan på förhand avskriva det. Vi tar ett annat exempel. Rudolf Bultmann, som räknas som en av 1900-talets mest betydelsefulla NT-forskare, han kan säga så här: "A historical fact that involves a resurrection from the dead is utterly inconceivable." Alltså ett historiskt faktum som involverar uppståndelse från de döda är helt otänkbart. Han har uteslutit ifrån början därför att han arbetar utifrån ett naturalistiskt perspektiv. Om man läser artikeln i Time, på de punkter där de är kritiska, så handlar det just om under. Man tar upp till exempel Mose och händelserna i andra Mosebok runt uttåget ifrån Egypten, förbundet på Sinai och sen intåget i det nya landet under Josua. Om man ifrågasätter att det har hänt, varför? Därför att det är så fulladdat med övernaturliga händelser. Och därför kan det inte ha skett. Så det är det filosofiska perspektivet som i allra högsta grad påverkar forskningen. Om man ska sammanfatta historisk kritisk metod så kan man säga så här. Historisk kritisk metod innebär att Gud utestängs från världen. Universum ses som ett slutet system. Och som en följd, en logisk följd förstås, så måste man klippa bort allt det övernaturliga. Under profetia, uppenbarelse, blir a priori omöjligt. Man behöver inte ens överväga möjligheten. Historisk kritisk metod innebär inte att man nödvändigt måste förneka Guds existens. Man kan ju tro att Gud existerar. Men Gud får inte vara involverad på ett övernaturligt sätt i världen. Det innebär att om Gud finns så kanaliserar han allt sitt handlande genom inomvärldsliga orsakskedjor. Alltså så Gud handlar bara genom de naturliga händelseförloppen. Så det speciella med historisk kritisk metod är inte historiskt intresse eller kritiskt tänkande, utan den naturalistiska filosofin. Varför blir Bibeln kritiserad? Mitt första svar är, det beror inte på nya fakta som man har grävt fram eller kommit på, utan det beror på en ny filosofi. Det andra svaret som jag vill ge, det är Bibeln är kritiserad inte på grund av några nya fakta utan på grund av avsaknaden av fakta. Bibeln är kritiserad inte på grund av några nya fakta utan på grund av avsaknaden av fakta. Jag ska försöka förklara vad jag menar med det. Då behöver vi säga någonting först om historisk forskning. Därför att när vi tänker kring forskning så är det naturvetenskapliga idealet som klingar med hela tiden, eftersom det är naturvetenskapen som har haft en sån framgång och genomslag på så många områden. Så, och det gör att vi lätt tänker kring vetenskap och forskning utifrån hur det fungerar på ett begränsat område, nämligen inom naturvetenskap. Men när det gäller historisk forskning så är det någonting annat. Om man får vara ganska grundläggande så kan man säga att historien är per definition något som redan har passerat. Och det gör en våldsam skillnad. Naturvetenskapen undersöker det som finns nu. Och därför kan man göra experiment. Man kan undersöka. Man kan återupprepa. Och man kan komma väldigt nära att bevisa saker. Därför att föremålet som man undersöker, det är åtkomligt nu för alla som vill titta på det. Man undersöker den naturen som är här. Historisk forskning är någonting helt annat eftersom föremålet inte finns. Historien har redan passerat och ingen kan plocka fram historien för att undersöka den. Den finns inte längre. Och därför så fungerar eller lyder historisk forskning under helt andra betingelser. Vi har inte händelserna så att vi kan titta på den eller på dem som naturvetenskapen kan titta på sina fenomen. Det vi har, det är ju rapporter om händelser, muntliga rapporter om det händelser som inte är så långt tillbaka, det som hände igår till exempel, eller skriftliga rapporter om att det och det har hänt där och där. Och de var med. Och vi har lämningar, historiska lämningar. Av olika slag. Byggnader och material och konstverk och så vidare. Så vi har tillgång till vissa föremål som fanns med under den händelsen som man vill försöka veta någonting om. Det innebär att i historisk forskning så måste man i utgångsläget tro på källorna. Därför att det är det enda som man har. Och det här är en grundsats i all historisk forskning, men någonting som väldigt ofta tonas ner just i bibelforskning. Alltså när man sysslar med historien så måste utgångsläget vara att vi tar källorna på allvar tills någonting gör att vi har anledning att ifrågasätta dem. Därför att om man börjar med att ifrågasätta källan, då har man ju ingenting kvar. För det första måste man fråga sig, varför ifrågasätta källan? Vad är anledningen till det? Hur kan jag som inte var med ifrågasätta det som de som var med har sagt? Där finns en väldig form av hybris, framförallt när det gäller antika källor. Att människor som lever 2000-3000 år efter det hände avfärdar någonting direkt från början som är skrivet av de som var med. Vad har vi idag överhuvudtaget för möjlighet att säga vad som hände för 3000 år sedan? Alltså man måste utgå, ha ett positivt utgångsläge och titta på källorna, lyssna på källorna. Och sen så får man ju förstås se, det kan ju dyka upp saker som gör att man sätter frågetecken för det som finns i källorna. Så jag menar inte att man inte får ifrågasätta historiska källor, det är självklart att man får göra det, men utgångsläget måste vara ett positivt utgångsläge. För det här är det enda vi har. Kan jag säga en sak till där. Det innebär ju detta att källorna är det enda vi har. Det är väldigt viktigt att ta det på allvar. Om man läser Time här så citerar de en del forskare som säger: Mose har aldrig funnits. Kan man säga så? Hur vet man att Mose aldrig har funnits? Ja, det här argumentet är vi har aldrig, det är två argument. För det första, det händer så mycket övernaturligt. Och det övernaturliga kan inte hända, alltså har det inte hänt. Och då är säkert alltihopa uppgjort. Och det andra är, vi har inte hittat några källor som talar om Mose. Alltså har han inte funnits, förutom Bibeln då. Alltså har han inte funnits. Men så kan man som historiker aldrig säga. Bara för att vi inte har hittat det, så kan man inte dra slutsatsen, därför har det inte funnits. Om vi tänker på hur många människor i världens historia som vi har hittat källor kring, så är det ganska få. Det innebär inte att alla de andra inte har funnits. Det är ju ett våldsamt felslut. Det enda vi kan säga är, vi har inte hittat någon källa. Men fortfarande kvarstår ju frågan då, har han funnits eller inte? Att vi inte har hittat någon källa innebär inte att han inte har funnits. Dessutom har vi en oerhört utförlig källa, nämligen de fem Moseböckerna, eller fyra som handlar om Mose. Så vi har ju en faktisk källa. Varför ifrågasätta det? Ja, då är man tillbaka till filosofin. Det är därför man ifrågasätter det. Om man tittar på arkeologi så är det viktigt det här att avsaknaden av en källa innebär inte, eller avsaknaden av kunskap innebär inte att man kan direkt vara kritisk mot ett påstående. När man kräver ut i Israel så är det en väldigt liten del av de lämningar som man hittar som grävs ut. Därför att det är så fruktansvärt tidskrävande och dyrt att gräva ut. Det finns flera hundra lämningar av gamla byar och städer och bosättningar i Israel som vore oerhört intressant att gräva ut. De som man faktiskt har grävt ut har man grävt ut till väldigt liten del. Jag har tagit fyra exempel, man har grävt ut många fler. Men som visar någonting av hur lite av en bosättning man faktiskt gräver ut. I Asdod, som du berättas om i Josua 11, där har man grävt ut 2% av lämningen. Så 98% har man inte grävt ut. Gat, som nämns på samma ställe, där har man grävt ut 4%. Ai, där har man grävt ut 10%. Ai, det berättas om det i Josua 8. Och det är en av de saker som man tar upp i artikeln här i Time. Därför att de utgrävningar man har gjort i Ai är svåra att harmoniera med det Bibeln säger. Bibeln påstår att Ai gick under ganska våldsamt när israeliterna intog det. Men när man har grävt ut Ai så verkar det inte ha gått under på ett våldsamt sätt vid den perioden. Alltså har Bibeln fel, säger man. Men det man har gjort är att man har grävt ut 10%. Det finns 90% kvar som man inte har grävt ut. Alltså är det ju inte säkert att Bibeln har fel. Det kan ju finnas väldigt intressanta saker i de 90% som man inte har grävt ut. Som kanske, jag har ingen aning, men som kanske visar att, det har, att staden har gått under. Det finns dessutom just i det fallet en diskussion. Har man verkligen hittat rätt lämning? Är det just där som är Ai? Eller skulle det kunna vara någon annanstans? När det gäller Gibeon, som det berättas om i Josua 9, så har man grävt ut 5%. När man gräver ut, så har jag försökt göra en enkel skiss hur en sån lämning ser ut. Det ser ut alltså som en hög, en stor jordkulle. Och vi har markplan här. Och då kan man, egentligen skulle man ju då gräva ut hela den här jordkullen för att se allt som finns där. Men det kan man inte, det är för dyrt och för arbetskrävande. Det man då gör är att man gräver på tre ställen. Man gräver ett snitt rakt ner här i ena kanten och kan följa de olika arkeologiska lagren där. Man gräver i trappsteg rakt eller från toppen och så snett ner genom hela, så man får en bild av alla skikten. Och så gräver man i ytskiktet här i toppen. Så schematiskt gräver man på det sättet. Är det sen så att man hittar något av ovanligt intresse någonstans, så kan man ju utvidga man förstås det. Men det är så här man går tillväga. Och det innebär ju alltså att stora delar av en sån här bosättning lämnas utan att bli undersökt. Och det gör alltså att vi har oerhört mycket brister i vår kunskap. Vi har oerhört mycket brister i vår kunskap. Den kritiken, eller det är min andra respons på kritiken av Bibeln, det är att den bygger inte på nya fakta, utan den bygger på våra kunskapsluckor. Kritiken av Bibeln bygger på våra kunskapsluckor. Man spinner kring det vi inte vet. Man kan sammanfatta det här genom att nämna fyra principer för bibelforskning som man som jag tycker man ofta fuskar med. Det första är att i bibelforskning, så liksom i all annan forskning, så krävs det en filosofisk och metodologisk öppenhet. Alltså man ska redovisa tydligt sina förutsättningar. Så att man vet om en forskare redan från början har uteslutit ett under. Av filosofiska skäl. Eller, man måste ju vara lika öppen, om det är så att man räkna med att Gud finns och att han handlar. Att man då redovisar det. Min utgångspunkt, min världsbild är att jag tror på en personlig Gud. Jag tror på ett öppet universum. Och därför är möjligheten av det övernaturliga. Jag har med mig den när jag studerar också antika texter. För det andra så måste slutsatser grundas på kontrollerbara fakta. Och oerhört mycket av kritiken av Bibeln är inte science utan science fiction. Eftersom man utgår från vår brist på kunskap, inte utifrån några påtagliga, något påtagligt faktaunderlag. Av typen påståendet, Mose har aldrig funnits. Det är ingen form av vetenskapligt påstående. Man kan inte belägga påståendet på något sätt. Det finns ingen faktaunderbyggnad. Det man kallar för negativ bevisning, eller argument och tystnaden, är inte tvingande. Alltså att andra källor inte nämner Mose är ju inget argument för att han inte skulle ha funnits. Eller att 5% av en utgrävning inte bekräftar någonting. Kan man ju inte använda när det finns 95% som inte vet någonting. Alltså argument och tystnad. Är inte tvingande. Då måste man ju vänta till man vet mer. Då får man säga att vi har inte så mycket information. Och då får man avhålla sig med ett omdöme. Man kan inte utgå från att den enda existerande källan har fel. Det kallar man för hyperkriticism. Det är höjden av hybris att säga att jag 3000 år efter vet mer än den enda källan vi har. Jag vet ingenting. Och då får jag ta de källor jag har från den tiden på allvar. Tills någonting kan ge anledning att ifrågasätta. Tills vi vet mer. Tills vi har fler kort på borden. När det gäller artiklarna i Time så tycker jag faktiskt de är riktigt bra. Därför att de ger en rätt så allsidig redovisning av forskningsläget. De lyfter fram de kritiska forskare som säger att det här har inte skett. Men påpekar också att många av dem utgår från kunskapsluckor och från en naturalistisk filosofi. Och de lyfter fram andra forskare som har mycket större tilltro till att det här har faktiskt en historisk bakgrund. Jag tycker inte alls att de här artiklarna är speciellt dumma som en redovisning av olika ståndpunkter. Däremot så var det ju en katastrof att se några av de svenska sammanfattningarna som då hade infallsvinkeln forskare har bevisat att Bibeln har fel. Nya upptäckter undergräver Bibeln. Det intressanta med det som Time tar fram det är att de nya upptäckter man har gjort, alltså den nya faktamängden, det är ju följande. 1979 så grävde man i Jerusalem fram en text som citerar ifrån fjärde Mosebok. Och innan man hade upptäckt att den citerade från fjärde Mosebok så daterades den här texten till 600 före Kristus. Och det innebär alltså att det är den äldsta texten som vi har när det gäller Gamla testamentet. Och det tvingar forskarna idag att datera tillbaka de bibliska texterna. Alltså att de är äldre än man har trott. Det är mycket intressant. Man har tidigare velat datera fjärde Mosebok ganska sent. Nu visade det sig att redan på 600-talet så måste den ha funnits. Så att man har kunnat citera ifrån den. 1986 så hittade man ett sigill som har tillhört Baruk. Han som var Jeremias, profeten Jeremias sekreterare. Man hittade också ett annat sigill som härrör från sonsonen till en kung. Och i Jeremias bok kan man läsa om den sonsonen. Alltså direkta bekräftelser på gestalter som Gamla testamentet talar om. Som visar att det här handlar om verklig historia, inte legender. Det handlar om verkliga personer, inte efterhandskonstruktioner. 1993, och det är kanske den viktigaste nya fyndigheter man har gjort, då har man hittat inskriptioner som talar om David, om Davids hus och kung av Israel. Och det har varit lite problematiskt tidigare att det har inte funnits någon enda utombiblisk källa som har nämnt David. Och det kan man tycka var lite förvånande eftersom David var en så stor, framgångsrik, mäktig kung i det området. Nu har man faktiskt hittat källor utanför Bibeln som nämner David och att han är kung. Jag har också tagit upp en sak som inte står i tidningen Time, men som har uppmärksammats en hel del i Stockholm. Man har nu under våren haft en utställning i Stockholm. Jag har glömt bort vilket museum det var. Det var på ett av de större museerna i Stockholm. Som handlar om utgrävningar vid Döda havet. Där två svenska arkeologer har hittat Sodom och Gomorra. Man har hittat två städer vid Döda havet som har ödelagts genom någon form av naturkatastrof. Och det dateras mycket tidigt. Alltså, den nya kunskapsmängd vi har på några punkter bara ytterligare bekräftat Bibeln. Om man tittar på utvecklingen när det gäller bibelforskning, så kan man säga att det här mönstret går igen kontinuerligt. Nämligen att det har funnits mängder av kritik mot Bibeln, men det har byggt på antingen filosofiska antaganden eller brist på kunskap. Efterhand som vår kunskapsmängd har ökat, och sen upplysningen, har den verkligen ökat substantiellt när det gäller kunskap om Främre Orienten, när det gäller kunskap om Israels grannar och så vidare. När vi väl har fått kunskap, så har den på oerhört många områden bekräftat det som Bibeln påstår. Den har gjort det direkt genom att nämna personer, genom att nämna krig, genom att nämna händelser. Och den har gjort det indirekt genom att sedvänjor av olika slag, kulturella, sociala, religiösa traditioner och så vidare, har stämt överens, så att den bild Bibeln har gett och den bild de nya källorna vi har fått har gett, att de har gått att passa samman. De har båda harmonierat. I tidningen Time så finns det inga nya, i den artikeln så finns det inga nya upptäckter som har inneburit att någonting i Bibeln ifrågasätts. Det finns ett antal punkter som man ifrågasätter därför att vi inte har någon kunskap. Men den nya kunskap som man redovisar, de nya upptäckter som har gjorts, är samtliga sådana att de bekräftar det som Bibeln talar om. Som jag ser det så finns det inga historiska upptäckter eller fakta som vi har tillgång till som har omöjliggjort de uppgifter vi finner i Bibeln. Jag vill gärna kvalificera det. Jag menar inte att det inte finns några problem eller att det inte finns några svårigheter någonstans. Visst finns det det. Men det finns inga upptäckter man har gjort som har omöjliggjort det som Bibeln påstår. En stor mängd upptäckter har direkt bekräftat det Bibeln har sagt. Några uppgifter är svåra att sammanlänka. Men det innebär inte att Bibelns uppgift med nödvändighet måste vara fel. Det behöver man ofta mer information för att kunna avgöra. Och då får man vänta och se. Som jag ser det finns det mycket stor anledning för den som är kristen att ha en frimodig hållning när det gäller Bibeln som historisk källa, när det gäller förbindelselänken mellan Guds uppenbarelse i historien och mig som människa nu. Därför att på ett mycket stort antal punkter har det bekräftats. Kritiken som drabbar är ofta spunnen runt det vi inte vet och är därför ingen kritik av tyngd eller byggd på filosofiska förutsättningar som är felaktiga om Jesus av Nazaret, eftersom det är en mycket aktuell fråga. Man försöker presentera många nya Jesusbilder och man ifrågasätter evangelierna. Så jag vill fokusera på den frågan imorgon. Idag har det handlat mest om Gamla testamentet. Men jag tror jag sätter punkt med dem, med det påståendet. Så får ni med påståendet att det finns inget hittills som har omöjliggjort tron att Bibeln är sann i det den påstår. Så får ni komma igen med frågor eller synpunkter eller invändningar.